Radiosporten dokumentär.
Paralympics i Sydney har fått ett skandalartat efterspel.
Har man verkligen gjort det här medvetet?
Men man gör inte så.
Fuskas det med handicap på handicap-OS?
Idag påstår Carlos Ribagorda, en av guldmedaljörerna i det spanska basketlaget för utvecklingsstörda, att vare sig han eller nio av hans lagkamrater har något mentalt handicap.
They broke me in two and I didn't want to live.
Det här är ju ett enormt fusk. Det är så lågt.
De bär hatt och solglasögon när de återvänder hem till Spanien. De är hjältar, men vill inte bli igenkända på flygplatsen. Guldmedaljerna från Sydney har de i bagaget. Den stora hemligheten tänker de hålla inom laget. Allt har gått enligt plan. Men en av spelarna är inte den de tror. Han har lurat dem alla. Det här är Radiosporten dokumentär om att fejka sig till ett paralympiskt guld. Ett program av mig, Alexander Lundholm. En dokumentär från 2023.
Nu är det dags för Sydney och idrott igen, knappt 3 veckor efter OS. Imorgon invigs ett nästan lika stort evenemang, nämligen handicap-OS.
Handicap-OS alltså. Ett evenemang med 4 000 deltagare från 127 länder.
Sydney har laddat om efter den absoluta succén som OS innebar. Ett rekordstort Paralympics väntar i Australien.
Och miljoner människor världen över kommer på olika sätt att följa tävlingarna och heja fram landsmän och favoriter och känna någonting mer. Beundran för denna 7000 jävlaranda och medlidande med de mest drabbade invaliderna.
Nivån och konkurrensen på de paralympiska spelen har ökat dramatiskt. Och hösten 2000 når prestigen och betydelsen ännu högre höjder.
Rocket to the sky, det blir bara bättre och bättre och större och tävlingarna blir tuffare och tuffare och bättre arrangemang. Allting blir bara, har hittills blivit bättre i alla fall.
I Sydney hålls tävlingarna i OS-arenorna i Olympic Park och fler än 800 000 biljetter är sålda.
Det finns en ambition internationellt att få handikapp-olympiaden att bli så challenging som den måste vara och inte bli någon halvjum charity-institution, för att då kan den aldrig överleva.
Spaniens basketlag har landat i Australien.
When I went to Sydney, my heart was beating so hard. You need some seconds to understand. I'm really here. I did it. I made it.
Ramon Torres är lagkapten.
Sorry, Ramon Torres. Ah, yeah. By the way, I speak English.
Han är intellektuellt funktionsnedsatt. År 2000 kallas han för utvecklingsstörd eller förståndshandikappad. Det här är hans revansch. Han har mobbats under sin uppväxt, men nu är han en paralympier. För BBC berättar Ramon vad basket betytt i hans liv. Det är där han hittat vänner och familj.
The only place that I really had family helping me, pushing me, it was in basketball.
Till Sydney kommer Ramon Torres med sina 11 lagkamrater. Det är första gången som basket för intellektuellt funktionsnedsatta finns med på programmet. Men tidigt märker Ramon att någonting är fel.
Because they were normal.
Han ringer hem till sin syster och säger att de andra inte är konstiga.
They're not weird.
Fler än 110 000 åskådare på Stadium of Australia följde invigningen av de största Paralympics någonsin.
Spanien paraderar in strax före den svenska truppen på invigningen. Två stornationer i paralympiska sammanhang. 4 år tidigare tog Sverige 12 guld och Spanien 39. Nu är uppgiften att ha ännu fler.
Hemmanationen Australien har förstås den största truppen, men inte den mest favorittyngda. Hit räknas istället den svenska som senast i Atlanta tog 37 medaljer. Kan det bli fler nu?
Jag hade ju överhuvudtaget aldrig sett så många personer med funktionsnedsättning på en och samma gång som det var då, som bodde inne i byn.
Hans Sävström är Sveriges truppledare i Sydney. Det är hans första Paralympics.
Det var alla möjliga typer av funktionsnedsättningar. Och man gick väldigt mycket och var förvånad och även sen då imponerad över prestationerna.
Jubel och feststämning, rockstjärnor och hjärtknipande scener. En armada av idrottsmän i rullstolar. När sportvärldens lejonhjärtan, de tappraste av de tappra, enbenta och enarmade, en del förlamade ner till, andra upp till, rullar in på den OS-stadion som för bara några veckor sedan gav världen en sådan OS-fest.
Sveriges Radios korrespondent Staffan Heimersson är på plats när Paralympics inleds.
Det finns bland dem historier om tragedi och lidande och tapperhet i sån grad att det kan få en sten att gråta.
Det är få som anar att det här spelet kommer bli ihågkommet för en av de största skandalerna i idrottens historia. Den svenska truppledaren hör inga rykten om fusk när Paralympics börjar.
Nej, jag upplevde inte att det var speciella rykten som gick på något sätt under spelen eller någonting. Men sen var det ju ofta grupperingar, vill jag påstå, att rörelsehindrade hängde ofta med varandra, synskadade med varandra och personer med intellektuell funktionsnedsättning med varandra. Och det var inte så mycket att man blandade sig hur som helst.
Det är blott andra gången som de intellektuellt funktionsnedsatta får vara med i ett sommarspel. Det har varit en kamp och den spanska förbundstoppen Fernando Martín Vicente är en av dem som kämpat hårdast. Han har varit avgörande för att ta in gruppen i den paralympiska familjen.
Den som var huvudansvarig för spanska truppen var även involverad internationellt i den organisation som styrde idrotten för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Men Fernando Martín Vicentes goda rykte ska för evigt solkas ner av det som ska hända i Sydney. Och det han skapat kommer han själv effektivt att rasera.
Graden av skada och handikapp spelar en stor roll, ibland avgörande. I sporter som inte bara heter skytte och simning och fotboll och fäktning, utan i sina beteckningar har en extra skruv. Rullstolsrugby och sittande volleyboll och basketboll för förståndshandikappade.
Det krävs ett IQ under 75 för att räknas som intellektuellt funktionsnedsatt. Det säger Lisa Lundell som jobbar med klassificering på Svenska Parasportförbundet.
Ja, det är en del av det allra första steget. Det är alltid med i utredningar när det gäller intellektuell funktionsnedsättning. Så är det IQ under 75. Vad man vet idag så är det mest säkra testet. Och inom idrotten så ser vi nästan enbart de som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. De som har mer grav, de klarar sig inte särskilt bra i idrotten eftersom det bara är en klass.
Det var ju lite grann upp till varje nation att gå i god för att de man skickar tillhör gruppen intellektuellt funktionsnedsatta.
Det är Spaniens nationella paralympiska kommitté som har ansvar för att kontrollera att de egna spelarna faktiskt har en funktionsnedsättning.
Man ansåg väl att det här är ingenting man försöker fuska med eller mygla kring, utan man hade inte tron överhuvudtaget på att det skulle försökas fuskas.
Uttagningen till det spanska basketlaget innehåller inga IQ-test. Carlos Ribagorda får istället göra 6 armhävningar innan ledarna mäter hans blodtryck. Och sen är han en del av laget. Men Carlos är inte vilken spelare som helst. Han är en grävande journalist och nu vill han bevisa vad som egentligen pågår i Paralympics.
Alltså vallraffande, som det ju kallas, att man utger sig för att vara något annat än en journalist.
Lisa Helgesson är chef för de grävande journalisterna på Sveriges Radios ekoredaktion.
Vi ska ju i grunden tala om att vi är journalister när vi gör vårt jobb. Men ibland kan man använda metoder där man inte uppger att man är journalist. Om det är tillräckligt viktigt och man inte kan få fram uppgifter på ett annat sätt.
Det Carlos Ribagorda bestämt sig för är att bli en del av laget. Han har ingen intellektuell funktionsnedsättning och nu vill han bevisa att det går att fejka sig till ett paralympiskt guld. Han berättar inte för någon vem man egentligen är.
Ju längre tiden går, desto mer problematiskt blir det här. Man måste liksom göra avvägningen hela tiden. Om han bedömde där, han och hans arbetsgivare, att det var viktigt att bevisa att det spanska laget fuskade, då hade de ju kunnat sluta tidigare. Om de bedömde att det var viktigt att visa att man kunde fuska genom ett helt OS, då är det väl sannolikt att man behövde fortsätta, för att allt som man inte har bevisat går ju att förneka.
Det spanska basketlaget tar sig fram genom gruppspelet lite Dream Team. Japan besegras med förutmjukande 87 mot 20. Siffrorna är nästan lika stora mot Brasilien och Portugal. Men trots dominansen är det långt ifrån ett harmoniskt landslag. Det är knappt någon som ser dem utanför hallen. De är aldrig i matsalen. De tränar tidigt på morgonen. Vid sidan av planen är det bara en som vill umgås med lagkaptenen Ramon Torres.
Me and Pareja was doing all the stuff like a big team would do, but we are two of them.
10 av 11 medspelare håller sig undan. I BBC-podden The Fake Paralympians säger Ramon att något inte är som det ska i det spanska laget.
And something was going wrong.
I matchen mot Portugal är spanjorerna så överlägsna att tränaren ber dem att sakta ner. De spelar alldeles för bra.
De stickprovstest som gjordes i samband med tävlingarna var ju av väldigt enkel art, skulle jag vilja säga. Det var, ja, jag är tveksam till att de var speciellt säkra.
Spanien vinner gruppspelet på maximala 6 poäng och går till semifinal. Men lagets förkrossande framfart får Australiens parasportpresident att höja på ögonbrynen. Han säger att några av spelarna är så skickliga att de platsat i den högsta australiska proffsligan. Men Sveriges truppchef märker inte av att det börjat snackas mer än vanligt i de aktivas by.
Det var nog inte så att man reflekterade mer över personer med intellektuell funktionsnedsättning än i de andra. Att, ja, var den där verkligen på rätt sida gränsen? Den där ser ut att se lite bättre. Är den där verkligen förlamad? Den kan ju göra det och det.
Men det är inte bara ett IQ-test som används för att stoppa fuskare. Även sättet att spela under en match kan avslöja om du verkligen har en funktionsnedsättning eller inte. Lisa Lundell jobbar internationellt med bordtennis.
En fullt fungerande bordtennisspelare brukar använda sig av en 10-15 olika strategier under en match när man ändrar taktik helt enkelt. Men en spelare med en intellektuell funktionsnedsättning använder sig av 2-3 eller kanske bara en strategi, det vill säga man gör likadant hela tiden. Och det är ju någonting som kommer fram då, framförallt när de spelar match och tävlar. Då vill de ju vinna sin match. Då kan vi uppmärksamma där att det är någonting som inte verkar stämma.
Det blir funderingar, snack och spekulationer.
I Spanien är det få som känner till vilka som spelar i basketlaget som tagit sig till semi. Turneringen har mestadels gått under radarn i media.
Den största markanta skillnaden är ju mediebevakningen. En enorm skillnad på besättningen på pressläktarna då mot vad det är idag. En markant skillnad varför det också har blivit medialt uppmärksammat, varför allmänheten vet så mycket mer om vad Paralympics är idag än vad som var fallet då.
Men det spanska laget har inte många timmar kvar som okända. Semifinalmotståndet Polen är ytterligare en munsbit och nu är Spanien klart för paralympisk final. De går mot sin största match i livet, men också det definitiva slutet av det roliga. Deras tid som hjältar kommer bli lika kort som historisk.
Handicap OS pumpas nu i Sydney upp som runt det samma intresse som det riktiga OS.
Det är totalt över 1 miljon åskådare som besöker spelen i Sydney. Friidrottsarenan fylls av upp mot 60 000 åskådare varje dag. Men för Sverige är det framförallt i en annan arena som de stora framgångarna kommer.
Dessa fantastiska guldskyttar, det är det som gäller i Paralympics.
Av Sveriges 5 guld kommer 4 i skytte.
För idag kom det 4:e guldet. Veteranen Jonas Jakobsson visade kyla och säkerhet. Och fenomenet Jakobsson har nu 9 paralympiska skytteguld totalt. Och han har tagit guld i samtliga Paralympics han varit med i. En bedrift ingen annan klarat.
Men Sverige halkar efter i medaljligan och tar långt färre guld än i Atlanta. Konkurrensen på toppen har hårdnat, men den ökade prestigen och den allt högre prestationsnivån får oönskade följder. Inte heller paralympiskt kan klara sig undan från toppidrottens ständiga problem.
Nu för tiden hänger dopningen som en skugga även över Paralympics.
I takt med att det blir mer attraktivt, det kommer in ekonomi i bilden, så försöker man ju hela tiden i all idrott att tänja på gränserna.
För första gången gjordes dopningstester före spelen och 9 styrkelyftare åkte fast.
SVT rapporterar om dopningsskandalen. Men i Paralympics finns fler och mer spektakulära sätt att fuska. Och det ska snart bli uppenbart för alla efter finalen av basketturneringen.
Está nuestra selección en lo más alto del cajón, medalla de oro para la selección española de baloncesto paralímpico en Sydney.
Det är Spaniens nationalsång som spelas. Ryssland besegras med 87-63 och Ramon Torres upplever sin lyckligaste dag i livet. Han flyter fram. Han är paralympisk guldmedaljör.
When I had the gold medal in my hand, when they put it around my neck, I was really, really somebody.
Hela laget poserar med sina guldmedaljer på pallen. De har blåvita träningsoveraller och varsin blomsterkvast. De ler mot fotografen. Det blir bilden som förändrar allt.
Antonio, har du sett foto del Marca?
Den stora sporttidningen Marca publicerar fotot. Guldlaget hamnar på första sidan.
Son tres tíos con los que ya había jugado baloncesto incluso.
En av dem som ser bilden i Marca är Antonio San Martín, en basketjournalist i utkanten av Madrid. Här berättar han för TV-kanalen La Sexta att han känner igen spelare i laget.
Estaban ahí Fernando Arias, el Cutu como decía él, Ángel Prieto, Benito.
3 av spelarna bor i samma förort till Madrid.
Sabía que no eran discapacitados.
Antonio San Martín vet att de inte har någon intellektuell funktionsnedsättning. Han gräver vidare och hittar ytterligare bevis för att ännu fler spelare i laget inte alls hör hemma i ett Paralympics. Allt är fake.
Bueno, pues eso, 10 jugadores.
Namn efter namn kan identifieras. Någon är ingenjör. En annan har spelat i ett välkänt basketlag i Madrid. Efterforskningen visar att 10 av 12 har lurats in i Paralympics. Antonio får också ett telefonsamtal från Sydney. Här i en rekonstruktion i La Sexta.
Antonio, ¿qué tal? Mira, soy Ángel Prieto. ¿Cómo estás?
Det är en av spelarna som ringer direkt från Australien och ber Antonio om att sluta gräva. Och inte publicera.
Ángel, esto es imparable. ¿Cómo vamos a parar?
Spelaren förnekar fusk, men Antonio tänker inte sluta. Han kommer publicera.
Så kom det historiska ögonblicket. Sista målgången i Sydneys olympiska och paralympiska period.
Paralympics är över. Spanien är 3:a i medaljligan.
Slutomdömet om Sydney kan bara bli 1. De olympiska spelen var de bästa någonsin, sa Samaranch. Och de paralympiska också de bästa genom tiderna.
The 11th Paralympic Summer Games were the best ever.
Det kom 128 länder hit. Och det gör ju att konkurrensen hårdnar. Och framförallt att medaljerna är ju mycket mer värda.
Det var härliga spel, det var härlig gemenskap, stämning över nationsgränserna, gemenskap och så vidare. Och jag upplevde väl också, som hade gjort 2 OS, att det var en betydligt mer familjär känsla.
Allt är frid och fröjd när den stora paralympiska familjen tar avsked av Sydney.
Stadium Australia var utsålt till avslutningsceremonin. 110 000 åskådare fick se ett mäktigt skådespel som slutade med att den paralympiska elden släcktes.
Spaniens överlägsna guldlag lämnar Australien och landar på hemmaplan. Spelarna bär hatt och solglasögon för att inte bli igenkända. De har lyckats med sin kupp men vet att någon är dem på spåren. Och en vecka efter finalen publiceras bevisen mot laget.
Una semana después del oro olímpico, la revista Gigantes es el primer medio nacional en destapar el fraude.
Nu är nyheten ute. Basketmagasinet Gigantes skriver att spelarna fejkat sig till ett paralympiskt guld. Laget förnekar när de konfronteras med uppgifterna. Men en av spelarna har lurat dem alla.
Paralympics i Sydney har fått ett skandalartat efterspel. Idag påstår Carlos Ribagorda, en av guldmedaljörerna i det spanska basketlaget för utvecklingsstörda, att vare sig han eller nio av hans lagkamrater har något mentalt handikapp. Avslöjandet har väckt stor uppmärksamhet i spanska tidningar.
Selección española de baloncesto de disminuidos intelectuales.
Carlos Ribagorda har inte bara spelat att han är intellektuellt funktionsnedsatt. Han har också lurat sina lagkamrater. Han är en granskande journalist och i tidningen Capital berättar han vad som pågick i Sydney.
10 de los 12 jugadores que acudieron a participar con el equipo paralímpico.
Carlos Ribagorda har hela tiden planerat att avslöja fusket.
Och nu säger Ribagorda att varken han eller hans nio medspelare behövde genomgå någon psykologisk undersökning innan han dogs ut till handikapp-OS.
No tenía ningún tipo de discapacidad y la prueba soy yo. Yo estuve participando, yo gané la medalla de oro y yo participé.
Av de 200 spanska deltagarna i handikapp-OS var minst 15 inte alls handikappade, hävdar Ribagorda. Spanien kom trea i medaljligan i handikapp-OS och nu ska Spaniens paralympiska kommitté undersöka det påstådda fusket.
Nu sprids nyheten över världen och chockar den paralympiska rörelsen.
Men det är så lågt.
Den svenska truppchefen Hans Sävström tar del av uppgifterna från Spanien.
När man fick höra om det så först trodde man inte att det var sant. Och ja, men har man verkligen gjort det här medvetet? Det här är ju ett enormt fusk. Det är ungefär som om någon elitaktiv skulle fejka att han är ungdom och gå in och klassa ut alla 15-åringar. Det är ofattbart.
Nu ska det utredas varför och hur det spanska laget har fuskat. Men det framstår osannolikt att lagets ledare och förbundets toppar har varit ovetande om spelarnas skådespel.
Det kan inte ha varit planerat utan att någon har godkänt det. För de som är ledare för ett basketlag känner ju till spelarna väl, och vet man då att de är så att säga vanliga basketspelare, då vet man att man är del i någon form av fusk.
Det ringer och knackar på hos Ramon Torres. Pressen vill göra intervjuer. Han är en av två som inte fuskat och han är förkrossad. Han vill varken äta eller sova.
They broke me in two and I didn't want to live. I didn't want to breathe, I didn't want to do nothing.
Men alla spelare kallas till Madrid för att förhöras av den paralympiska kommittén. När utredningen är klar bekräftas fusket. De måste alla skicka tillbaka sina guldmedaljer. Även den oskyldiga Ramon Torres. För BBC berättar han om sorgen när hans finaste ägodel tas ifrån honom.
I didn't really want to hear that. I got this gold medal and now he's going to take it away from me.
De andra spelarna förnekar medvetet fusk. De lägger skulden på ledarna som sagt att det är okej att spela i Paralympics. Att alla gör så här och att det inte alls är nödvändigt att ha en intellektuell funktionsnedsättning. Spelarna ska fått höra att det bara är fint att få vara med och hjälpa dem som faktiskt har det. Men utredaren har en annan bild av ett gäng basketälskande män som såg en chans att spela för Spanien och få en gratisbiljett till andra sidan jorden.
Jag förstår inte hur de kan vara stolta över att ta den guldmedaljen.
Jakten på den ytterst ansvariga ska fortsätta. Och nu väntar också konsekvenserna och åtgärderna för att förhindra framtida skandaler.
Nu måste vi hitta en metod att testa utvecklingsstörda före nästa Paralympics.
Själv trodde man väl att ja, men det här kommer ju innebära att Spanien på något sätt får någon bestraffning.
Men det är inte Spanien som stängs av från framtida Paralympics.
Alla förståndshandikappade stängs ute från internationell handikappidrott. Det är internationella paralympiska kommitténs åtgärd mot att ett antal friska spanska idrottsmän fuskade till sig medaljer vid Paralympics i Sydney.
Reaktionen blev ju inte som jag trodde, att det var Spanien som skulle drabbas och bestraffas på något sätt. Det enda straffet var ju att då de här spelarna fick lämna tillbaka sina medaljer. Däremot så tog man ju ett extremt drastiskt beslut genom att säga, nu tar vi bort möjligheterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning helt och hållet från det paralympiska programmet tills dess att vi hittar ett mätsätt som kan garantera fair play.
Man stänger ute alla förståndshandikappade från tävlingsarenorna. Ett inkonsekvent beslut och ett dråpslag mot alla förståndshandikappade, tycker Bengt Lindstedt, ordförande i Svenska Handikappidrottsförbundet.
Vi är ju väldigt upprörda för det här och kommer naturligtvis också att aktivt agera för att det så snart som möjligt ska ändras. Det måste gå den vägen, annars har vi gått lång tid tillbaka i världssamhället när det gäller vad gäller mänskliga rättigheter och synen på överhuvudtaget på oss människor.
Man blev väl lite lamslagen skulle jag vilja säga. Hur ska vi nu göra och hur lång tid kommer det ta innan man hittar ett system?
Nu får alla lida efter Spaniens fusk. Och nu riktas kritik mot mannen som kunde ha stoppat skandalen betydligt tidigare. Journalisten Carlos Ribagorda kunde ha avslöjat fusket långt före Paralympics.
Men då hade ju andra kunnat neka till att det fanns problem även på deras nivå. Alltså, vi har kontrollfunktioner som gör att det skulle... de försökte fuska, men vi skulle ha upptäckt det på vägen.
Lisa Helgesson är chef för Ekots grävande reportrar.
Jag tänker att det var väldigt många som väntade med att berätta det här. Det var ju många som visste att det var fusk. De andra spelarna i laget, det fanns tränare och ledare av olika slag som verkar veta om att det här pågick. Det är ju i alla fall inte enbart journalisten som sen skrev om det som har ansvar för att inte berätta. Många hade kunnat berätta långt tidigare.
Como me entero yo de esto es... Como sucede en la mayoría de los reportajes o de las noticias que hacen.
I den spanska dokumentärfilmen King Ray berättar Carlos Ribagorda om hur han kom in i laget, om hur en källa hade tipsat om att fusk pågick.
Bueno, no es una cuestión de esperar, es una cuestión de que el origen.
Hans mål var inte bara att visa att det spanska laget fuskade, utan att hela Paralympics var fake.
En journalists jobb är ju att granska och visa på missförhållanden. Vad som händer sen, det har ju huvudsakligen att göra med att det fanns ett fusk, inte att han skrev om det.
Sverige drabbas hårt av Spaniens fusk. Sportchefen Hans Sävström tvingas berätta för världens bästa landslag att de inte får åka till Paralympics 2002.
Ja, men vi hade ju ett extremt bra landslag på längdskidor. Så jag vill nog påstå att vi hade världens bästa landslag bland intellektuell funktionsnedsatta. Och de la ner väldigt mycket tid och såg fram emot att nu ska vi få ta paralympiska medaljer. Och de var med ända fram i det här förberedelseskedet till bara några månader innan spelen i Salt Lake City. Där det blev helt klart att nej, ni får inte komma. Och den känslan för de individerna var ju fruktansvärd. Och det är ju, ja, det är nog bland det värsta under mina år här. Att kunna komma eller behöva ge det beskedet. Det här fick ju långsiktiga följder för de individerna. Vilket då successivt gjorde att ja, men de här, de slutar ju. Och det som kanske var en extremt viktig del i deras liv, det rycktes undan för dem.
Det är diskriminerande och orättvist att vi inte får med och att en hel grupp ska straffas för att ett basketlag fuskar i Sydney.
Drygt två decennier efter Spaniens fusk är Kristin Björfelt en av världens bästa längdskidåkare bland de intellektuellt funktionsnedsatta.
Ja, det största var när det var VM i Klövsjö för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Där tog jag några medaljer. Och även nu senast i Seefeld där det blev två VM-silver och ett brons.
Hon borde satsa mot nästa Paralympics. Men längdskidåkarna är fortfarande utestängda.
Jag tycker att det är bedrövligt att man kan fuska som de gjorde i Sydney. Man vill inte ha en funktionsnedsättning om man inte... man vill bara inte det. Man tycker att det är orättvist. Och att man blir diskriminerad helt enkelt. För man, alltså jag kan inte tänka tanken varför vill man fuska. Det var ju skönt att de ändå fick dit dem. Men man gör inte så.
Jag kan inte sticka under stolen med att när man träffade Spanien efter det här, redan då i Salt Lake City, så var det inte så att man gick och omfamnade dem precis. Man tittade nog lite snett på dem.
Vad som egentligen pågått i Spanien blir ett ärende för polisen. Och allt fler blickar riktas mot förbundstoppen. Fernando Martín Vicente, som hjärnan bakom fusket.
Jag tror att redan då hade man någon form av bonussystem. Så att lyckades man ta medaljer så fick man bättre ekonomi för idrotten. Min bedömning och tro är att han gör det här för att vinna framgång, för att få mer resurser och pengar för att utveckla idrotten än mer. Det är min tro. Han höll väl på med en hel del annat också som var ekonomiskt tveksamt.
Det finns anledning att återkomma till vad som ska hända med Fernando Martín Vicente. Men åren går efter fusket i Sydney. De intellektuellt funktionsnedsatta är helt utestängda från spelen i Salt Lake City, Aten, Turin, Peking och Vancouver. Oron är stor för nya fuskare.
Man blev väl rädd helt enkelt att parasporten skulle nedsolkas. Fördomen är att det bara fuskar så att man kan komma in hur som helst. Så att den rädslan gjorde väl att man stängde av alla totalt och blev väldigt hårda med vilka regelverk som de internationella idrottsförbunden tvingades att komma tillbaka till IPC med för att få godkännas som paralympisk idrott igen.
Lisa Lundell är expert på kontrollsystemen för att stoppa fuskare. Och 2012 anses tre sporter ha tillräckligt bra tester för att välkomnas tillbaka.
Det är bara tre idrotter som har lyckats med det hittills på då 23 år. I bordtennis, simning och friidrott.
Kontrollerna inleds i hemlandet. Därefter blir det en internationell granskning för att få en licens. Men för att få tävla i de tre paralympiska sporterna krävs ännu mer.
Och det är ett datortest, ett touchscreen-test med ett 8 olika testpaket kan man säga. Man testar logisk förmåga, minnesförmåga. Man ska kanske komma ihåg i vilken ordning olika knappar har blinkat eller återupprepat visst mönster. Känna igen mönster på en skärm där det finns massa annat också. Snabbt hitta ett visst mönster på skärmen. Sen så i nästa steg så går man vidare till idrottsspecifika tester där man testar förmåga för att klara av att tänka strategiskt och ändra taktik och förstå olika moment inom den idrotten. Och sen så kommer man också observera idrotten under tävling för att se så att alla de här sakerna stämmer.
Men trots förbättrade test så tror längdskidåkaren Kristin Björfelt att det fortfarande går att fuska.
Jag tror faktiskt att det går att göra det för att Man kan säga att man inte förstår spela det. Men en med IF, ja, den säger att den förstår. Men det är bara för att slippa undan frågorna. Egentligen så kanske man inte har fattat någonting.
Det finns en fortsatt oro för att idrottare kommer försöka fejka i testerna. Att spela sämre eller svara medvetet fel för att få ett lägre IQ. Och Lisa Lundell säger att det görs försök till fusk.
Ja, det händer absolut. De länderna där en medalj är mer värd i pengar helt enkelt eller i resurser som man kan få om man vinner en medalj. Självklart ser vi det oftare där. Och det är kanske då man ska generalisera östländerna oftare än västländerna.
Experterna blir allt bättre på att se igenom fusket. Och bland testen finns också en luring för att avslöja bedragarna.
Det är också en del av kontrollen, att man känner igen vilken väg tar man för att kunna efterlikna ett visst mönster. Det finns en viss logik i hur man gör fel om man har en intellektuell funktionsnedsättning och hur man gör fel om man vill fejka det. Ett av de testerna kan också avslöja om du fuskar, för ett av de testerna testar faktiskt inte intellektuell funktion. Så att om det är en idrottare som försöker fuska och aktivt gör dåligt på testerna, så kommer jag märka det på det testet också.
Det är min största dröm att kunna få ta en medalj i Paralympics.
Tror du att det kommer hända någon gång?
Jag vet faktiskt inte nu. Det har ju pratat över 20 år, men det har ju inte hänt så mycket än. Om man verkligen vill genomföra något så borde det vara klart för länge sedan. Men det finns mycket fördomar mot vår grupp. Och när jag har varit ledsen har jag ibland sagt att jag måste nog hugga bort en arm för att få chansen till Paralympics. Jag har ju väntat i 10 år nästan, men jag hoppas fortfarande.
Har du tänkt så?
Ja, det har jag verkligen tänkt många gånger. Tyvärr. Ja, det är, ja. Tycker det är jobbigt att prata om det, för man ska inte behöva fuska. Det är ingen som vill ha funktionsnedsättning. Men har man det så kan man ju inte göra någonting åt det. Och nej, ibland känns det som att synliga funktionsnedsättningar räknas mer än den som har en IF, en intellektuell funktionsnedsättning.
Hon vill ibland hugga av sin arm. Kristin Björfelds frustration delas av många generationer av intellektuellt funktionsnedsatta idrottare, berövade på sin möjlighet att tävla på den största av scener.
Och problemet är väl som vanligt i vår funktionsnedsättning att det inte tydligt syns på samma sätt och jämförs då med prestationer med övrig elit. Men det blir inte intressant på samma sätt som exempelvis en idrottare i rullstol.
Just den här målgruppen, intellektuell funktionsnedsättning, har kanske aldrig varit den som har prioriterats högst. Det är en målgrupp som kanske inte själva för sin talan på samma vis som de andra målgrupperna. Och det kan vara en anledning.
Och det är hemskt. Och jag har svårt att tro att det här skulle kunna ske i någon annan målgrupp. Jag tror inte, om det hade varit uppdagats ett större fusk inom synskadeidrotten, att det hade drabbat hela synskadeidrotten. Men här var det då en målgrupp som man upplever lite grann besvärligt att hitta hur man ska hantera det. Och min uppfattning är, då tyckte man det var enklast liksom, att vi tar bort dem utan att ha någon som helst känsla för vad får det här för effekter för den här målgruppen.
Hans Sävström var truppchef i Sydney och än idag jobbar han med elitutveckling för paraidrottare. Precis som Kristin Björfelt hoppas han att de intellektuellt funktionsnedsatta ska få komma tillbaka på bred front i Paralympics.
Vi skrev en motion till Internationella Paralympiska kommittén för ett antal år sedan. Som då, vilket vi blev lite förvånade över faktiskt, men den gick igenom på General Assembly att det ska jobbas för att ta fram fler medaljevent för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Däremot så har det inte hänt så mycket. I ett internationellt perspektiv så är det inte så att alla jublar och säger att ja, men det är klart att vi ska ta in de här nu igen fullt ut i tävlingsprogrammet. I en hel del länder så tycker man det är lite besvärligt att ha med målgruppen i trupperna.
Det tar 13 år innan domen faller i Spanien och alla frias förutom en man.
Fernando Martin, quote, devised and executed a plan to recruit talented young basketballers who weren't disabled to the team.
BBC rapporterar att arkitekten bakom fusket i Sydney är Fernando Martin Vicente, ordförande i det spanska förbundet för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning. Han döms att totalt betala drygt 1,4 miljoner kronor. En liten summa för en man som tjänat mycket på sina olika topposter i den paralympiska världen.
Ja, ryktet säger att han hade en hel del slott och grejer som han fördelade bland sina släktingar. Och även bodde i själv. Så att, han försåg sig nog en hel del själv med ekonomi som egentligen borde kommit aktiva till del.
El Mundo skriver att Fernando Martin Vicente har tjänat miljontals kronor på de statliga bidrag som hans förbund har tilldelats. Han som själv har ett barn med intellektuell funktionsnedsättning och en välgörenhetsorganisation för att stötta just den gruppen. Men till BBC skickar han ett brev 2021 där han förnekar att det är han som är skyldig.
He felt he should accept responsibility as the head of the Intellectual Disability Sport Federation, but that in fact he knew nothing about the cheating.
Han skriver att han ärligt talat inte vet hur det gick till. Men domen är tydlig. Allt gjordes på order och instruktion från Fernando Martin Vicente själv.
Well, life is not that well. I did bad stuff.
Ramon Torres har aldrig kommit över vad han var med om i Sydney. Hur han lurades av sina lagkamrater och fick lämna tillbaka sitt guld. Efter skandalen har han lidit av psykisk ohälsa, drogmissbruk och levt ett hårt liv. Här i The Fake Paralympians.
And I still don't feel very well about that. And everybody say time is a healer. But some things they don't heal.
Tiden läker inte alla sår för Ramon Torres och för de andra som drabbades av Spaniens fusk i Australien.
Bland alla de i olika idrotter som var med i Sydney som sen aldrig mer fick chansen att vara med. Det som är en stor del av deras liv har bara ryckts undan från dem. Ja, det är många som är drabbade.
För Kristin Björfelt finns inga Paralympics att se fram emot och träna inför. Men hon vill fortsätta vinna VM-medaljer och göra det hon älskar mest av allt.
Ja, det är känslan att få möta sig mot andra och se vad man klarar av. Men det är klart, Paralympics vore ju ändå häftigare. Så nej, jag vet inte, men jag drömmer fortfarande om det.
Du har hört ett avsnitt av Radiosporten Dokumentär. Ett program som gjordes av mig, Alexander Lundholm, under hösten 2023. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio Play. Vid Internationella Paralympiska kommitténs generalförsamling 2025 röstade en stor majoritet för Sveriges motion om att åter inkludera idrottare med intellektuell funktionsnedsättning i de paralympiska vinterspelen senast år 2030.